En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till NFF-podden. Det här är avsnitt nummer 312. Jag heter Fredrik Hedensko och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
Goddag, goddag.
Hej.
Hej, hej. Det är inte riktigt något vårväder i Malmö denna tisdag i mars. Men jag tycker vi skiter i det att prata om. Som om det vore vår i alla fall.
Vi är väl inte mer insnöade än vanligt. Så att...
Nej, så kan det ju vara. För Malmö FF så lever hoppet om en ny cuptitel och spel i Europa vidare. Det som länge såg ut som ett präktigt fiasko slutade i någon sorts cup-eufori på Malmö idrottsplats när Derek Cornelius språngnickade in 2-1. Bara minuter efter att Isak Kiese Thelin hade kvitterat mot Degerfors. Och om vi börjar där, Max, hur viktig var den här vändningen och resultatet för MFF och kanske framförallt för Henrik Rydström?
Ja, den var nog viktig för alla inblandade i MFF skulle jag vilja säga. Därför att det innebär att man liksom kan leva med Europadrömmen ett tag till. Alltså man slipper en dipp att starta om någonting redan nu. För så hade det ju blivit på något sätt om man hade tappat det avancemanget i kuppen här. Sen vet jag inte om det hör hit här, den reflektionen, men jag satt faktiskt, jag såg matchen hemifrån i soffan och smågnorrade för mig själv över att det dröjde så länge innan MFF skickade upp en mittback i anfall. Tänkte på det, jag förstår inte varför man har liksom tagit bort det taktiska spelet helt och hållet. Framförallt som MFF inte har så många nickstarka spelare i övrigt där framme. Och det var ju helt rätt spelare. Det har inte lönt att skicka fram Lasse Nilsson, det inser jag.
Nej, han ska ju slå inläggen, det är ju helt tydligt.
men det är ganska märkligt. När man inte har någonting att förlora så står man med två mittbackar mot ett lag som kontrar någon gång då och då.
Du kan få ta vidare, Fredrik. Fritt. Ordet är fritt. Ja, tanken nej, men, är fri.
Det är också att undvika ett fiasko så här tidigt på säsongen med en ny tränare. Och när man kommer från en säsong som i alla fall till viss del får sorteras in i en fiaskolådan, i alla fall ur ett allsvenskt perspektiv, så lever man ju en vecka till och det är en sak att åka ut mot Djurgården borta, en helt annan att göra det mot Degerfors hemma. Det finns ju ändå ett visst överseende i en cupmatch när det allt står på sin spets att man, ja, det kan ju bli straffa mot Djurgården. Vad ska man säga då? Liksom? Det går inte att, sätta någon, den typen av stämpel. Finns ju säkert saker att bygga vidare på då. Men med det sagt så ser ju MFF, det ser inte färdigt ut om vi uttrycker det milt.
Men därmed vad det gäller Henrik Rydströms roll så tror jag faktiskt att efter all upphåsning av honom så tror jag att smekmånaden är betydligt längre. Jag tror inte att han skulle hamna i blåsväder direkt. Det är nog snarare i så fall sportsliga ledningen med det här med bristen på målskyttar som man kan fundera kring.
Det är ju liksom, det är ju i det här skedet, med tanke då på att Europa är en så tydlig målsättning för klubben, att man ändå har varit ute och sagt det, att vi ska nå Europa, vi ska vinna cupen och nå Europa, att marginalerna är så här små. Och det kommer de ju förstås vara, men egentligen då om man verkligen ska leva efter den målsättningen så skulle man ju egentligen haft alla på plats redan den 1 januari och bara liksom lipat formen som om man skulle spela en 16-delsfinal i Europa League eller något i den stilen för just de här cupmatcherna då. Men jag fattar ju att det inte går, men det är ju därför det blir så himla skört hela den här målsättningen. Det är en sak att komma trea i Allsvenskan, det kan man ju jobba på sikt och man fick en dålig start men man kan jobba ikapp det, men det funkar ju inte så i cupen.
Sen fiaskostämpeln hade varit ännu större om man hade tappat poäng i Luleå på något sätt trots allt. Nu möter man ju ändå ett allsvenskt lag. Så det skulle ju vara lite svårare.
Ja, matchbilden skilde inte jättemycket om man ska vara helt Även om Degerfors såklart hade vassare när de hade bollen, så var det ju, så det stundtals lite likadant ut. Men de här två, det har ändå varit då, liksom sena avgöranden mot Luleå och Degerfors. Vad säger det någonting om laget?
Ja, det säger ju lite grann i någon sorts moral faktiskt, att man ändå avgör till slut. Alltså att man gör de här kraftansträngningarna, framförallt mot Degerfors, så skruvar man ju upp riktigt rejält i slutet, det tycker jag. Men däremot så lämnar det ju många frågetecken fortfarande. Och, jag känner mig tjatig, jag har redan nämnt det en gång, men nämner det igen. Det fattas ju en målskytt i det här laget, det är väldigt uppenbart.
Ja, nu gjorde jag ändå till in mål.
Ja, ett bra till in mål, absolut. Men, och jag menar, han kommer att leverera mål, men det räcker inte att han gör 12 mål i Allsvenskan om MFF ska vara i topp. Det måste finnas någon annan som gör 10-12. Just nu är det väl bara Anders Christiansen och möjligtvis Sebastian Anasi man kan se på den nivån.
Jag tycker att MFF gör ändå har gått för det på ett sätt som inte alls andas någon slags uppgivenhet. Och att Rydström agerar, går över på trebackslinjen då, skickar upp vänsterkanten höger upp i plan och kör då, så slutligen då med en mittback som anfallare. Och det är liksom, det är ändå drag som blir avgörande i slutändan. Även Anton Tindrom pressar ju på rätt bra från sin mittbacksposition, eller vad man ska kalla det.
Han kanske kände att han var lite skyldig och bidra med någonting efter luftmissen som föregick.
Och sen, men det blir ju liksom en effekt av att, som man aldrig riktigt lyckades med i fjol, att man får energi av att man skapar en chans och publiken tänder till. Man fortsätter att trycka på med hjälp av dem. Man liksom går i symbios där. Och det upplevde jag alltid var ett problem förra året. Det var svårt för MFF att få tända till. När man väl fick liksom ett initiativ i matchen så lyckades man aldrig riktigt hålla fast vid det och bygga vidare på det. Men här har jag ändå, tycker mig kunna skönja att man ändå gjorde det mot Degerfors. Man öste på. Och det utmärker också ett storlag eller topplag, av att man hamnar ju ibland i de här underlägena mot lag som ligger lågt och går på kontring. Och att man ändå liksom fortsätter att tro och fortsätter att ösa på. Det saknades ju framförallt under hösten i fjol egentligen, att man lyckades inte med det.
Sen tycker jag att man ska inte glömma att första halvtimmen så tyckte jag det var strålande fotbollsunderhållning. I väldigt hög grad både på vänster och högerkanten faktiskt. Alltså Nanasis samarbete med Taha Ali och Ceseis samarbete med Anton Tinnerholm gav ju, det blev kanske lite enahandat till slut, att man visste att de kom ner till kortlinjen, och sen brister det ju där med dels själva inspelen och dels att det finns för få spelare in i boxen. Men det fanns en intention och att verkligen såga sönder det här försvaret med kvicka fötter, tyckte jag.
Sen ska man ju, apropå Ceseis, så ska man heller, man ska ju faktiskt komma ihåg också, tänker jag, att han gjorde ju, det var ett väldigt fint mål som han gjorde som blev bortdömd på grund av knapp offside på Kiese Thelin.
Om det nu skulle vara offside på honom, ja, det kan diskuteras.
Det kan det ju diskuteras, men om det var, Ceseis var ju definitivt inte offside. Så mycket kan man säga. Jag tänkte så här, Fredrik, för ungefär ett år sedan så satt vi här och pratade lite drömskt om ett mittfält med Anders Christiansen, Sergio Peña och Oscar Lewicki. Nu var ingen av dem med. Vad är det som, är det något som har förändrats i MFF? Förutom kanske då, det är uppenbart att Hugo Larsson har trätt in i handlingen. Men att de kan ändå hantera tre sådana tunga, kan man sätta frånvaro i plural? Det är svårt.
Ja, vi har ju Lomotey var ju också, och Siby var ju också båda två skadade där, så att det är ju, ja, det tyder väl på en bred trupp att man kan hantera det, absolut. Det går väl inte att säga så mycket annat.
ska man på något sätt väga in det när man försöker utvärdera matchen?
Ja, men det får man göra. Det är ju, jag tänkte att vi kom ju till det när vi pratade om kvartsfinalen mot Djurgården också. Liksom att av allt att döma så är ju Anders Christiansen tillbaka till den matchen. Det rörde sig om maginfluensa och jag tror inte att den hänger kvar så pass länge. Det är ju liksom, Sergio Peña och Anders Christiansen är väl, båda två är ju topp 10 i Allsvenskan, om inte topp 5 bland centrala mittfältare. Så det är väl klart att det skadar vem som helst att inte ha dem på plan. Och dessutom får Hugo Larsson en roll som inte är hans bästa roll då kanske. Och får ta ett ansvar som, ja, han är ju trots allt bara 18 liksom. Så, dessutom så upplever jag det som att för Hugo Larsson så passar en annan typ av matchbild lite bättre än att möta ett Degerfors som liksom står med 11 man på 16 meters linjen ungefär. Han gillar ju mer en lite mer böljande, pulserande matchbild där hans löpstyrka kan liksom göra avtryck. Det var ju lite därför han såg så himla redo och mogen ut i Europa League-spelet, för att ja, det är högt tempo och han får springa mycket och ganska, det finns ytor. Det passar honom.
Om man ska försöka se på liksom någon sorts helikopterperspektiv då på det här laget, Max, så ska du få, om du får ta Fredriks bästa liknelse om glaset är halvfullt eller halvtomt. Jag ger dig alternativ denna gången.
Det är tomt eller halvtomt.
Ja, men var står MFF, tycker du?
Finns det inte tredje alternativ?
Nej.
Nej, men då är det väl så här trots allt, eftersom MFF fick vidare i kuppen och man ändå gjorde det här, så är det väl halvfullt. Men det är ju inte så att det är med stor marginal faktiskt, utan det behöver fyllas på, om vi säger så.
Bra. Bra att du tog liknelsen och sprang med den där.
Nej, men det är just den här, tycker jag, den sista tredjedelen där det blir antingen lite för plottrigt eller att man fastnar på sin gubbe. Eller att man inte tar avslutet när man bör ta avslutet och bara nyper dit bollen. Eller att avslutet när man väl nyper dit den är för svagt helt enkelt. Att det krävs liksom... Och det blir så tydligt nu när det står så mycket på spel i Europa. Liksom nu har det ju varit 4 raka finaler. Eller den första av potentiellt 4 finaler då. Det blir så tydligt när man missar någonting där. Det är ju en sak att liksom bränna lite grann i träningsmatcherna och man kan prata lite mer om ja, intentioner och sådär. Nu är det ju skarpt läge direkt här och då, det blir lite annorlunda då.
Alltså det jag också verkligen vill fylla på det här glaset. Jag fortsätter min kampanj för fasta situationer, att nivån måste höjas. Jag letade förtvivlat, men Svenska Fotbollförbundet tycker inte att statistik är viktigt, så att det finns ingen statistik ens på hörnor på kuppen. Men Malmö hade ju återigen massor av hörnor och skapar i princip ingenting. Och alltså man måste ju bli bättre, inte minst mot de bättre lagen, på att utnyttja fasta situationer. Och det är ju en av de delar som måste bli bättre om man ska vara ett absolut topplag i Allsvenskan och eventuellt vinna Svenska Cupen.
Kan det inte vara så att de väntar med sina varianter?
Nej, jag tror inte det.
Apropå svenska fotboll så måste jag bara säga, jag tittade så att här på jobbet igår, tittade på AIK mot Varberg, var det just det. Och så skulle jag kolla samtidigt hur det gick för Västerås, eftersom det fanns ju i alla fall till en början med där vissa resultat som var intressanta. Det fanns ingen livescore på Västerås Östersund på svenskfotboll.se.
Alltså det
tycker jag är anmärkningsvärt.
Det är märkligt. Det är oerhört märkligt. Och jämför de andra idrotter, alltså ishockey, handboll och basket, så är ju fotbollen så långt efter så det är skrämmande.
Ja, man kan ta och titta på när det spelas en SHL-omgång och man går in på Swehockey för att följa livescoren där, så det är ju statistik så det är så härliga till. Liksom.
Och du kan ju gå ner i serierna där till och med. Det är...
Ja, det är vad det är.
Mm. Det finns säkert ett bra skäl till varför man inte kunde ha det. De förbundet har ofta bra förklaringar till varför de inte kan göra olika saker.
Hen blev sjuk. Som skulle sköta det. Om man tittar lite individuellt här, Fredrik. Fanns det några spelare som stärkte sina aktier i matchen mot Degerfors, tycker du?
Ja, men ja, lite oväntat då kanske, eller oväntat, men om man liksom får ändå säga lite offensivt då, så tycker jag ändå att Thelin gör en ganska bra match där det är snarare leveransen till honom som är för dålig. Inläggen sitter inte där de ska, insticken sitter inte riktigt där de ska. Han gör det väldigt bra överlag tycker jag. Och målet är ju riktigt högklass, en sån lugn och behärskad avslutning. Många hade kanske lutat sig bakåt och tagit i för kung och fosterland där och skjutit den över ribban. Men han placerar in den i ett skede där målvakten inte alls väntar sig skottet och står lite på fel ben helt enkelt. Sen så är ju backlinjen fortsätter ju vara överlag bra. Det är några omställningar där man har lite problem med Campos till exempel. Det kan ju verkligen straffa sig och bör ju egentligen straffa sig på slutet när Degerfors får den här omställningen som Campos, han tar ett bedrövligt eget avslut istället för att bara spela in bollen då. Där är ju egentligen MFF ute ur kuppen, men ja, det är de här marginalerna igen. Sen, jag kan inte säga att någon centralt riktigt tycker jag stärkte sina aktier. Tycker inte Ceesay, eller centralt, det var ju inte Ceesay central, men på mitten då, eller offensiva mitten, tycker inte Zeidan Ceesay riktigt visar att de är redo för startelvan när MFF har sitt ordinarie manskap tillgängligt.
Men om man säger, om man ska tratta ner det där då, vem ska spela till höger? Om vi utgår från att det är AC i mitten och Nanasi till vänster, vem ska spela till höger av de som finns tillgängliga nu?
Taha Ali.
Ja, det tycker jag nog också. Även om han inte hade en fantastisk match mot Degerfors så tycker jag ändå att han tillför en speed som inte riktigt finns någon annanstans i offensiven.
Ja, sen tycker jag att Ceesay var ju... man tycker han började bra, som försvann han efterhand. Den som visar minst är väl Zeidan. Jag tycker han känns längst ifrån. För han är ju också ett alternativ på högerkant annars.
Han fick ju också spela på icke-optimal position, ja, får man säga. Han var väl, om vi räknar bort alla de som egentligen är tänkta att spela sittande mittfält, så måste han ju ha varit sjätte, sjunde val någonting.
Men han känns inte riktigt bekväm. Jag vet, det är någonting där, men det kanske lossnar. Det jag tycker annars, det är ju Derek Cornelius som, inte minst målet naturligtvis, men rent allmänt tycker jag bara växer in i en roll där man kan se honom bredvid den Pontus Jansson som vänder hem när även Lasse Nilsson någon gång måste bli för gammal.
Ja, men får vi se.
Och sen även Busanello, även om det kanske inte riktigt lyfter upp ännu, men det känns ändå som det finns någonting där, tycker jag, va?
Alltså det som ändå har varit påtagligt i de här matcherna, nu har det i sig varit matcher där MFF har haft väldigt mycket boll och anfallit i stort sett hela tiden, men det har ju ändå framförallt Cornelius har ju haft några stycken avslut och det blev ju mål av det till slut också. Busanello har haft ett par, Tinnerholm ligger ofta...
Busanello fick skjuta med högern, det var inget bra.
Nej, även om Tinnerholm kanske inte kommer till avslutsläge så ofta, så är han ju liksom, han är ju ofta i och kring straffområdet. Det känns ändå som att det har hänt någonting där, att de vågar trycka på med försvarsspelarna på ett annat sätt än vad det har varit tidigare.
Nej, Cornelius tycker jag är så spännande ut på det sättet också, att han kliver fram även som mittback mellan varven ju. Det tycker jag. Och Tinnerholm känns så etablerad nu, så det känns som att han inte har varit borta nästan, tycker jag.
Håller du med, Fredrik?
Mm.
Om någonting, eller inte?
Nej, men jag håller inte med om någonting. Nej, men det, precis. Och det är väl också just med tanke på det att MFF vågar trycka upp ganska bra på båda kanterna med ytterbackarna, att då blir det lite riskabelt att ta ett in i mittfält med Hugo Larsson och Zeidan till exempel, som inte har sina direkta styrkor i defensiven. Det kan man ju inte säga. Då vill man ju kanske gärna ha en balansspelare som är lite skicklig, antingen är fysiskt skicklig eller är väldigt skicklig på att vinna andra bollar, som till exempel Cedric Pena, så att man inte tappar de där omställningslägena.
Sen ska man ju inte glömma också att Degerfors målvakt gjorde ju en väldigt bra match.
Det gjorde ju även Luleås
målvakt. Ja, faktiskt.
Alltså, jag återkom,
med det.
Ja, men
det kan ja, avsluten inte, gör de ju ganska bra.
Det är ingen göra slump många att målvakterna ofta är jättebra mot Malmö. Alltså, det är väldigt
ja, men det är väl ett par situationer som är väldigt nära.
Ja. Sen så tänkte jag också, man kan ju passa på att nämna det som vi har, som vi pratade om inför säsongen också, alltså det visar sig ju redan här då att målvaktsbredden är bra att ha. Inte för att Diawara, jag vet inte om han har gjort en räddning på de här två matcherna egentligen. Han gjorde ingen, ja, kanske någon rakt mitt på mot mitt Luleå. Ja.
Och det kanske någon, han har en duell där han blir liggande efter det i alla fall, uppe mot Luleå.
Ja, just det. Men det var ju väl Lomotey som...
Ja, det kanske var så det var. Ja, men det är ju en duell, även om det är med en Ekin-spelare.
Ja. Men jag menar mer liksom att det finns en trygghet i det att man liksom bara kan sätta in nästa målvakt utan att veta veta att man inte tappar så mycket i kvalitet.
Nej, men det är tryggt. Och att samtidigt en trygghet är att Dahlin är nummer ett.
Ja, det tycker jag. Han har ju fortfarande släppt in ett mål så att, i år. Så att det är ju ställt bortom allt tvivel, känns det som. Om man skulle prata lite mer om Derek Cornelius, Fredrik. Vad får man... alltså på vilket sätt kan gynna det laget att ha en mittback som också kan vara ett anfallsvapen?
Ja, det är ju nästan så att frågan besvarar det svaret. det är väl klart, det är en jättestyrka när man jagar kvittering och så vidare. Sen så vill jag ju nästan se honom mot lite svårare motstånd innan man ger något slags helhetsbetyg. MFF har ju inte, det har ju nästan inte
vi vet väldigt lite om honom som försvarsspelare.
Nej, på de senaste 180 minuterna har ju motståndaren inte haft ett etablerat anfall mot Malmö FFs mål egentligen. Så där vill man kanske se lite mer. Men jag tycker även man ser på honom att bollbehandling är bra. Han sätter fart på bollen ganska bra. Så att, och liksom avslutet är ju rätt högklassigt. Jag fick lite, även om det är lite långsökt, men en spegelvänd Martin Dahlin mot Ryssland 94. Men just där man springer mot första och skarvar in den i bort. Det är ett ganska svårt mål att göra.
Ja. Varför heter det språngnick förresten? För det är ju mer en flygande nick.
Ja, det är faktiskt sant.
Man tar väl ett språng.
Ja, men det gör man även om man hoppar uppåt. Om man gör en vanlig nick, så att säga.
Det är gammalt ordval detta, men jag vet inte heller.
Ja, men ett språng tycker jag syftar på att man har en rörelse framåt och ett hopp, då har man ju bara en rörelse uppåt.
Ja, okej.
Okay.
Ja, bra.
Jag tänker på rätt ut det. Det är naturligtvis rätt det här att han har inte testats i försvarsspel, men jag gör ändå en jämförelse med hur det såg ut i fjol när det kom en spelare som jag redan har tappat namnet på bara för det.
Chalus!
Där man alltså även mot svagt motstånd kunde se honom göra väldigt konstiga aktioner och sprida osäkerhet. Och jag tycker att vi ser motsatsen nu faktiskt. Sen vet man inte hur långt det räcker mot snabba anfallsspelare i topplagen i Allsvenskan.
Det lär vi ju få en första inblick i ganska snart. MFF lottades ju mot Djurgården i kvartsfinal. Och vi ska säga det att medan vi sitter här och pratar så pågår det någon slags möte i något utskott i Svenska Fotbollförbundet. Eller?
Ja, någonstans, tävlingskommittén.
Någonstans i maktens korridorer pågår ett möte. Djurgården vill ju flytta matchen som tills vidare är lagd på måndag 18.30 och har fått stöd av MFF i detta. MFF anger ju egentligen flera olika anledningar till det. Dels att det ska vara mer tillgängligt för supportrar, men också för att man vill att lagen som spelar i Europa ska ha mer att säga till om vad gäller spelprogrammet.
Ja, när jag pratade med Daniel Andersson här i förmiddags, så av det han tryckte mest på så fick jag ändå uppfattningen av att det var just det här med Europaspelet som var det viktigaste för honom. Inte det att han liksom sa det här med supportrarna i en handvändning bara, men att det var liksom, han har ju varit i den sitsen själv när MFF har brottats med spelscheman när de har spelat i Europa då och krockar och så och fått liksom kämpa då för att tävlingskommittén ska liksom premiera de som spelar i Europa, så att det är viktigt att man liksom, ja, det får gå först, att det svenska lag ska kunna hävda sig och få så bra förutsättningar i Europa som möjligt. Och jag tycker att det är bra att han markerar och backar Djurgården i detta, och det ger ju MFF en helt annan trovärdighet också, inte för att man saknar innan kanske, men när det händer MFF nästa gång så kan man i alla fall visa att vi stöttade de andra också, att det inte är att man gör det bara för sin egen skull, utan att man faktiskt gör det för svensk fotbolls skull.
Jag måste bara instämma, jag tycker det är väldigt snyggt gjort av Daniel Andersson att ta den utblicken, alltså, för precis som Fredrik säger, som visar det att man menar allvar på något sätt. Sen kan jag inte låta bli att tycka att det är fascinerande med Svenska Fotbollförbundet, liksom hur de kan, man ska reda ut en sak, så är det så att Allsvenska spelprogrammet det sköts av Svensk Elitfotboll, för de äger Allsvenskan så att säga. Men det är Svenska Fotbollförbundet som sköter kuppen. Så det är de som står ansvariga. Men att man liksom lyckas röra till så mycket, det är svårt att förstå. Det står tydligt att matcherna skulle spelas lördag söndag. Och om nu TV är med och styr, så borde det ha framgått redan då innan att det kunde bli måndagsmatcher. Vi har ju pratat innan också om att det har varit vardagsmatcher tidigare. Sen då finns det ju förklaringar då att Djurgården kan inte spela på lördagen eftersom de spelar Europa-spel på torsdagen. Man kan inte spela på söndagen eftersom då ligger Hammarby och AIK där på samma arena för säkerhets skull. Och av förklarliga skäl så kan man inte ha två matcher där i vilket fall som helst. Alltså inte ens efter varandra.
Jag tror inte det hade kunnat spelas på samma dag även om det hade varit AIK som hade haft hemma. Man
vill inte ha alla supportrar igång, absolut inte. Och matchen Hammarby-AIK kan då inte spelas på lördagen av polisiära skäl. Man vill inte ha en lördagsmatch där. Och då är ju liksom, alltså det här kunde man räknat ut innan att det här skulle bli problem med tanke på vilka lag som var kvar, och att man inte har en tydligare bild eller tydligare plan för det hela, det förstår inte jag. I grunden någonstans så är det väl så att Hammarby AIK borde ju i så fall lagts på måndagen. Det är ju det enda logiska bytet som finns, vad jag kan säga i alla fall.
Och det är ju speciellt anmärkningsvärt. Jag har ingen anledning att liksom misstro Djurgårdens sportchef Bosse Andersson när han säger att de misstänkte att det här kunde bli en grej, och de har dessutom varit på förbundet i förväg om att det här är en möjlig utgång av lottningen. Vi får väl förtydliga där att Djurgården spelar på torsdag borta mot Lech Poznan, och sen så spelar de på torsdagen efter då hemma mot Lech Poznan. Och vad jag kan minnas av alla de åren som Malmö FF har spelat i Europa, så har de aldrig någonsin haft en måndagsmatch i Allsvenskan när de har haft en veckomatch i Europa. Kanske har missat någon där, men det är jag ganska säker på att det inte har skett.
Nej, det var ju under Champions League-gruppspelen så har de ju,
ja, då är det omöjligt.
Då har de ju spelat lördag konsekvent. Och någon måndagar har det inte varit. Men det är ibland får man ju lite känslan av att Svenska Fotbollförbundet liksom, bara för att Djurgården nu sa så säger de nej, här ska inte de komma. Då gör vi tvärtom.
Ja, men jag tror också att det tidigare ändå har funnits att de ändå haft klubbar med sig i den typen av beslut. De ska inte komma och tro sig bara för de spelar i Europa. Vi andra är värda lika mycket. Men det får ju en liten annan innebörd nu när faktiskt Daniel Andersson liksom går på Djurgårdens linje här och inte går på förbundets linje.
Sen är det som sagt som Max sa, det allsvenska spelprogrammet är ju inte förbundet som lägger. Så att...
Nej, precis. Nej, det är lite äpplen och päron.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Ja, förstås, men det är principiellt ungefär samma.
Ja. Ja, och det är någonstans på något sätt att det inte, de signalerar att det inte är viktigt. De svenska tycker bara att deras egen tävling är viktig och ingenting annat. Och sen... kan jag tycka också då, som jag vet, supportrarna. Alltså det är inte möjligt att lägga spelprogram där man undviker vardagsmatcher med långa resor och så vidare. Men det är någonstans att förbundet och CF är så svaga så att man liksom inte ens löser de mest enkla problemen. Det är faktiskt rätt obegripligt. Sen om vi ska prata kupplottning så kan vi bara göra notering. Jag vet att det suckas tungt i MFF-korridorerna och pratas en del om varma och kalla bollar. Det är alltså nu 8 gånger i rad som MFF har lottats borta i semifinaler och final i cupen. Sannolikheten på det är
den är lika låg som att Stockholmslagen alltid får hemmaplan i finalen.
Men är du matematiker och lyssnar på detta, får du gärna göra en uträkning och höra av dig. Så det kanske kan bli en artikel av det, men jag vet inte.
Nej, det är som sagt, det är ganska märkligt. Och det är väl, man kan till och med dra det till att det är väl 9 av 10. Det är en final mot Häcken som är enda hemmamötet.
Ja, alltså det är ju Häcken ligger ju ännu värre. Nu fick de ju hemmaplan i eventuell semifinal. Men de kommer ju inte få spela någon final på hemmaplan. såvida de inte möter Kalmar. Det är nog deras enda chans, tror jag. Men om man tittar på det sportsliga här då, att MFF får möta Djurgården här nu i, liksom mitt i deras åttondelsfinalspel i Europa, är det någonting som kan passa MFF i det här läget?
Alltså, ja, där, nu är vi ju igång med det här glaset igen då. Ja. Det är ju liksom, ja visst.
Vi ska veta att Fredrik har ett glas framför sig, dessutom, ja, som är knappt halvfullt.
Jag har en tom mugg och en tredjedels
alltså, vi skulle, tomt det här skulle glas. Vara tv, det hade varit ja, så nej, bra.
Det
hade
varit lysande tv. Nej, men det är ju det som är svåra, hur man ska se på det. Ja, Djurgården har två tuffa matcher som de kommer behöva lägga fokus på. Och däremellan kommer MFF. De är dessutom i en situation där de redan har säkrat sin Europaplats. Cuptiteln väger inte så pass tungt så att man kommer liksom ta bort fokus för Europa för den. Den matchen är ju betydligt viktigare för Malmö FF ur den synvinkeln. Dessutom det är ju liksom det talar ju för MFF det här att liksom man själv kanske går in hårdare för själva det sportsliga här då. Men Djurgården är ju samtidigt uppe i varv. De har ju förberett sig länge för den här matchen, för de här två matcherna i Europa. Och, ja, det kan hända att man kan se det som att de är lite längre fram rent sportsligt. De har ju inte behövt göra om lika mycket under vintern heller. MFF får ju liksom ny tränare och försöker liksom lägga om riktningen på något sätt.
Jag tänker lite grann, om man tittar på att det är lite, vad ska vi säga, resultatberoende det här. Skulle det bli jämnt nere i Polen, då tror jag att måste ju Djurgården ha väldigt mycket fokus runt returen, för man vet att man har chansen men inget är givet. Skulle Djurgården vinna stort där nere, då kanske det går av bara farten, då kan det vara en fördel för dem. Och skulle Djurgården förlora stort i Polen, då kan det ju vara en nackdel för dem, eftersom då liksom går luften ur lite grann. För det är precis som Fredrik säger, kuppen i sig är inte lika viktig för dem.
Och sen så får ju Malmö FF tillbaka av allt att döma då Sergio Peña, Anders Christiansen och Johan Dahlin. Det är ju alltså det blir ju ett nytt MFF på plan, så man kan ju inte säga någonting annat än det. Det är ju stor skillnad att få med de spelarna till den här matchen, och det gör ju att förutsättningarna blir jämnare, även om jag ändå vill hålla Djurgården som ändå ganska klar favorit i den här matchen.
Varför då?
Jag tycker Allsvenskan förra året var väl ett ganska tydligt exempel på det. Och Europaspelet, det finns en tydlighet i Djurgårdens spel. Man vet vad man kan förvänta sig av dem. De vet vad de ska göra på plan. De har sitt spelsätt och de är väldigt trygga i det. Och man har fått värvningarna på plats på ett bra sätt. Och dessutom har de ju sin hemmaplan då, den här fruktade plastmattan på Tele2 där MFF haft så svårt. 0-4 i Allsvenskan i fjol. Visst, det fanns en 1-0 vinst i kuppen också i semifinalen där senast, men ja, jag vet inte.
Den allsvenska matchen är ju också den där de hade en hel elva borta.
Ja,
exakt 11 spelare.
Det får man faktiskt inte glömma.
Det får man faktiskt komma ihåg. Men visst, de var ju synnerligen chanslösa i den matchen, det ska man säga.
Man måste ju utgå från det som har hänt och inte det som eventuellt kan hända på något sätt, och då är ju Djurgården klar favorit. Det är bara att instämma.
Sen så kan man ju lägga till där att Malmö FF har Taha Ali i laget som på egen hand gjorde fler mål på Djurgården på Tele2 Arena i fjol än vad Malmö FF gjorde. Låg ju nästan ensam bakom, eller nästan ensam ska man inte säga när det är lagkamrater på plan, men Helsingborg vann ju mot Djurgården på bortaplan. Kanske deras allra bästa insats, och då gjorde ju Taha Ali två spektakulära mål.
Jag kan garantera att det var deras allra bästa insats. Konkurrensen är inte mördande.
Nej, den är ju inte det. Nej, vi kan slå fast det är inte att sticka ut hakan allt för långt.
Kuppspelet i övrigt, är det någonting som har överraskat på er? Eller har grupperna utspelat sig så som man kunde tro?
AIK har väl haft det lite jobbigt rent sådär, känns det som. Möjligtvis. Mjällby kan väl gå som ett spjut. Det var väl inte världens lättaste grupp, men det är väl ändå rätt imponerande att de är vidare.
Ja, och IFK Göteborgs haveri sticker ju ut, tycker jag. inte allsvenskans bästa lag kanske, men att de skulle förlora mot Gais hade man kanske inte sett.
Nej,
och följa upp det med 0-4 mot IFK Norrköping.
Jag har inte sett någon av matcherna, men jag frågade en kollega som ska få bli namnlös, som är Göteborgs supporter, om resultatet mot Norrköping var så, om det såg lika illa ut som resultatet var, och han sa att det var värre än så. Nu är det klart att det var en supporter i motvind, så då får man alltid kanske ta det med lite med en nypa salt, men ändå.
Men det är ju en jobbig situation för Göteborg som har gnetat i rätt många år här nu, och liksom inleda säsongen på detta sättet, det kan inte vara kul.
Och det som sticker ut för mig är annars ett par rejäla publikfester, kanske framförallt då med Hammarby i Stockholm, men även AIK igår på Skytteholm såg häftigt ut, och varför inte Malmö FF här på Malmö IP. Och då får man väl avrunda det resonemanget med lite tråkigheter, att Malmö IP är inte en läktare för fullsatta MFF, är inte en spelplats för fullsatta MFF-matcher. När det här sena målet kommer så brakar ju staketet på sidan, och ja, det är ju tur att ingen kommer till skada där, mer än vad två personer lindrigt skadade då. Det är den ena aspekten av det. Den andra är ju det här konstgräset som inte är MFFs bästa underlag, och nu är det väl dags att det här hybridgräset ska börja kunna användas i ett tidigare skede. Annars kan man ju nästan inte riktigt förstå varför de skaffar. Då kommer man ju haft bara vanligt gräs istället då.
Nej, det här tycker jag är lite intressant faktiskt, det Fredrik. Först och främst tror jag, jag blev lite överraskad att staketet rasade, för det är ändå rätt stabila konstruktioner. Men hela anläggningen andas ju att, hur mysig den än är, så är det ju ett problem där, därför med kiosker och allting annat där. Nu räckte korven denna gången, till skillnad från förra. Sen den här biten med hybridgräset tycker jag blir mer och mer ett mysterium egentligen, eftersom MFF kunde ju spela Europa League-matcher i februari månad, och det måste ju vara meningen med anledningen att man ska kunna använda den. Man har ju haft problem, förra våren kunde man inte använda träningsplanen på hela våren, den lades om på något sätt, och nu hoppades man att man skulle kunna gå ut denna veckan, men nu är det snöstorm ute och dessutom konstgräsmatch.
Nej, men man ska väl säga det. Den här veckan är ju, har ju någon slags vintern återvänt. Men januari och februari har ju överlag varit ganska varma här nere.
Ja, det är väldigt, väldigt konstigt. För det måste ju vara meningen att de ska kunna använda den. Sen noterade jag att det passerade rätt obemärkt. Men jag tror det var hos oss Henrik Rydström lyckades säga att han inte ville ha Kalmar i kuppen. För det var ju risk att det blev på gräs. Så får man inte säga i Malmö överhuvudtaget.
Nej, det kunde ju bli lite stökigt såklart. Men om man liksom drar sig kvar vid anläggningsresonemanget, är det alternativen är ju naturligtvis, det är ju bara stadion och stadion, men har Malmö IP gjort sitt som tävlingsarena för MFF?
Ja, jag tycker frågan är intressant ur flera aspekter. Alltså, dels rent säkerhetsmässigt och kanske även storleksmässigt till viss del, även om det är en mysfaktor. Men när jag pratade med Daniel Andersson här i veckan just upp, så pratade han ju om avsaknaden av en annan arena i stan. Och den är ju Malmö stadion i nuläget egentligen. Och så vitt jag, nu är det ju vanligt gräs där, det är ju inte hybridgräs. Så jag vet inte om man hade kunnat få den spelduglig nu. Men det är ju ett problem att inte det händer någonting på stadionområdet, utan det här åren bara tickar. Där skulle ju den här alternativa arenan finnas för MFF i cup, om inte man kan använda den stora stadion. Och för Division 1-lag, eventuella superettan-lag, för inom kort MFFs damlag, om inte de ska spela inne på Eleda. Alltså det är, jag sa det faktiskt i ett annat sammanhang, det är väldigt, Malmö har ju vuxit så mycket som man har byggt massor av skolor. Vilket innebär att plötsligt så finns det sporthallar i massor i den här stan. Det byggdes inte på hela 80- och 90-talet. Men man har liksom tappat bort det här med en ytterligare evenemangsarena för fotboll som faktiskt behövs.
Ja, det finns ju läge, tänker jag, om man ska ersätta gamla stadion, att bygga arenan på det sättet så att liksom de rent fysiska förutsättningarna gör att gräset skulle kunna komma i ordning tidigare. Alltså till exempel om man bygger den på samma väderstreck som nuvarande plan ligger, ja, och inte har så hög läktare söderut, så hjälper man ju gräset. Liksom.
Mm. Ja, och får jag bara säga ytterligare en aspekt på det här med gamla IP, så är det ändå så här att MFF har väldigt goda förutsättningar nu till en stor verksamhet förvisso. Nu när man då också får plan 7 kommer att bli en hybrid, alltså en ytterligare träningsplan med elljus och elvärme och alltihopa. Och tittar man då så är det ju faktiskt så att MFFs verksamhet inkräktar på Rosengårds verksamhet som är Sveriges bästa på damsidan fortfarande. De har alltså en plan till hela sin elitflicksverksamhet och A-lag. Och där är ju MFF och tränar nu. Eftersom inte plan 10, de kan inte stänga in sig där heller. Så att ur jämställdhetssynpunkt också så tycker jag att det är kanske läge att Rosengård åtminstone får ha den för sig själv.
Ja, önskvärt hade ju varit en arena av typ Bravida arenasnitt liksom, fast inte med konstgräs då, men den storleken liksom. Något sånt.
Jag ser ju framför mig, jag ändrade mig lite grann där, för jag har alltid sagt riv hela stadion, men i min drömvärld så skulle man ju försökt behålla den södra läktaren på något sätt eftersom den är väldigt vacker. Och så byggt där, alltså byggt en intim arena där man tog bort löparbanor och allting sånt. Så, det som man har pratat om, men som sagt, nu har snart MFF-stadion stått där i, vad är det? 14 år? Nej.
2008, det är 15-årsjubileum. Ja. Det är, om man liksom, kan prata om jubileum.
det är denna långbänk, jag förstår naturligtvis att det är mycket ekonomi i detta, men det är en långbänk som är sanslös helt enkelt. Nu eldar jag upp mig.
Ja. Vi har ju flera gånger återkommit till, eller inte vi, men andra tar ju då och då upp det här med möjligheten med träningsanläggning någon helt annanstans. Nu ska MFF då, eller Malmö stad är det ju som ska anlägga den nya planen som MFF ska hyra. Betyder det, tror du Max, att det liksom säkerställer det så att säga MFFs verksamhet mitt i stan?
Nästan tror jag det. De vill ju fortfarande ha mer ytor. Det finns ju en parkeringsplats mellan, nu blir det väldigt så, men mellan plan 9 och Coop som MFF väldigt gärna skulle lägga beslag på. Men det är tydligen inte stans mark, utan det är någon annan ägare som säkert vill göra något helt annat med den, som kan vara mer lukrativt. Men det är klart att skulle de få en plan till i området, då skulle det vara helt säkerställt. Men redan nu tycker jag att det skulle vara svårt för MFF, när man skriver 10-årsavtal på de här träningsplanerna, då kommer man ju inte flytta därifrån nu.
Det är ju också bra, alltså det kryllar inte av parkeringsplatser i närheten av
så kan
stadion,
man säga.
Så att den kanske behövs när det är match, ja. Tänker jag.
Lite skönt också när, med tanke på att MFF har fått en assisterande sportchef nu som ändå gärna ser en träningsanläggning utanför stan. Han har väl sagt det vid ett tillfälle.
Han sa det väl här hos oss, tror jag. Visst var det så på det. Nej, men sen, alltså någonstans också, för jag har tänkt mycket på det sen det här kom fram med plan 7, att de skulle få den också i ordningställd. Så det känns ju inte riktigt schysst hur man behandlar FC Rosengård i sammanhanget när man har byggt två förskolor på runt gamla idrottsplatsen och så klämt in en minimal sjumannaplan som de har byggt och byggt och byggt och aldrig verkar bli färdig. Någonstans så har det blivit en liten obalans till MFFs fördel. Det måste man ju ändå säga. Samtidigt som jag förstår och respekterar den delen, därför att MFF är så viktigt i stan och det är viktigt att man kan ha verksamheten samlad. Men det är lite obalans i det hela.
Senast vi satt här så pratade vi ju också om det årsmötet som skulle hållas. Det har ju nu hållits. Och där framkom inga överraskningar. Men det kanske ändå är värt att nämna med några meningar vad som avhandlades. Kanske. Och det, i och för sig, en liten överraskning var ju att styrelsen vände gällande motionen om bortaresor på vardagar. Hur ska man tolka det? Ni som tolkar.
Nej, min tolkning är att man gjorde en medelväg som var rimlig. För om jag förstått det hela rätt så blev det någon sorts rekommendation nu. Eller att man vill ha en rekommendation till det här. För jag menar ju så här att det är väldigt svårt. Man kan liksom inte binda sig vid att MFF ska driva en linje. Att man inte spelar bortamatcher på vardagar som är längre bort. Alltså det är utanför det som är rimligt att en medlemsansvaret, eller hur man ska uttrycka det. Det är en hel organisation som måste kunna hantera den här frågan. Och har man då gigantiska tv-avtal där det innebär att man måste spela mitt i veckan också, så är det väldigt svårt att hitta en väg där man bestämt. Men Och det var väl som vi pratade om sist, jag tror du Fredrik letade fram, att de hade inga långa bortaresor den här våren.
Nej, det är inte förrän till sommaren då, under semestern. Nej. Egentligen.
Så nu blev det ju en kuppresa här istället då, men någonstans så var det väl en rimlig... ett rimligt sätt att komma.
Den hade ju gått att undvika om man hade varit sportsligt lite piggare.
Så att. Sen tror jag det var så att det var 528 röstande. Det var väl en hel del via ombud. Och det är ju mycket, det är väldigt mycket. Men samtidigt så är det fortfarande typ 5% som bestämmer, om jag uttrycker det så. Det är ju en försvinnande liten del eftersom MFF nästan har 10 000 medlemmar. Sen var det väl bara en randanmärkning utanför det. Det var väl att MFF numera har 2 damlag. Därför att det passerade att man då har bildat en ny förening som heter Malmö FF Akademi och kommer att spela i division 4. Det är en anmärkningsvärd utveckling för ett lag som inte ville ha tjejer att spela fotboll för 5 år sedan och sen armbågade in dem och misslyckades och trodde väl att man skulle slippa nästan. Och så sa medlemmarna ifrån på ett snyggt sätt och så blev det ordning.
Avslutningsvis då så det finns det ju lite, ja, jag skulle säga, ja, rykten får man väl säga att det är.
Ja.
I alla fall namn som nämns.
Namn som nämns, ja.
Nej, men inte annat så för att avfärdas.
Det är ju en rätt speciell situation då med Buya Touray som missade matchen. Ja, delvis så hade han väl kanske inte blivit uttagen på rent kompetensskäl också då. Liksom. Men han mår inte så bra med familjesituationen. En fru som inte får komma till Sverige. De söker uppehållstillstånd, men den processen tar ju väldigt lång tid. Som den gör för alla, och fotbollsspelare får inte gå före. Såvida man inte flyttar med sin man som, eller kvinna som ska flytta till Sverige för att spela fotboll, om man ansöker på samma gång, då kan det gå processen snabbare. Så har det inte varit i det här fallet, utan nu ansöker Bojas fru då själv, och då tar det väldigt mycket längre tid. Lite bakgrund till det, men det börjar ju bli oklart vad, om MFF kan räkna med Buya Touray alls den här säsongen. Situationen verkar svår och liksom, han känns ju väldigt splittrad, Buya. Han har inte tränat den senaste tiden.
Nej, och det kan man ju såklart förstå. Och samtidigt som man då liksom förstår arbetsgivaren också i detta fallet. Ja. Det är ju en situation som inte är bra för någon.
Precis. Ja, men så Daniel Gudjonsson, Eido Gudjonssons son som MFF värvade här förra sommaren, tränar ju med A-laget nu. Dels för att fulla luckan, men dels också för att MFF ännu inte har landat någon anfallsförstärkning riktigt. Och det har ju Daniel Andersson hintade det förra veckan i en intervju med oss, och Henrik Rydström var ju tydlig på pressträffen innan matchet. Det är någonting som MFF kollar efter. Pione Sisto, den här Midtjylland ytterforvarden, har ju nämnts. Det verkar vara ett agentrykte. Det verkar som Josip Ladan sköt ju ner den, det ryktet. Och det var väl kanske bra, det var ganska struligt förflutet. Mycket konstiga händelser. Han gick på någon strikt banandiet som när han var proffs i Spanien. Inte för att det behöver vara det hemskaste, men det är mycket...
Ja, det är, mycket kan man stå ut med. Men
det växer i munnen om man tänker bara äta banan.
Nej, men det blir liksom... Ja, sammantaget i bilden av honom att det är ett osäkert kort, även om det finns en väldigt hög högsta nivå där någonstans. Nu skrev Fotbollskanalen här i förmiddags om att Stefano Vecchia, som Henrik Rydström kamperade ihop med i Sirius, på gång in. Och ja, det är ett spännande allsvenskt namn, absolut, och levererat på hög nivå i serien. Men jag känner kanske spontant när jag hörde att det blir ytterligare en spelare som har presterat bra i en klubb som inte haft några direkta titelambitioner. Men kanske att man MFF ska ha någonting från en högre hylla ändå.
Och det är inte så heller att Rosenborg har haft några... De har inte haft sin bästa tid de senaste åren.
Det är inte 90-tals Rosenborg som det är nu direkt.
Jag är ju dålig på de här, men man kan inte låta bli att tänka tanken ändå. Liksom att, det här med Buya Touray, MFF kunde kanske ändå ana att det skulle finnas en problematik i det här eftersom det fanns redan i fjol. Det framstår ju fortfarande som lite konstigt att Jo Inge Berget går här nere fortfarande då, och att inte han kanske förlängdes ett år ändå. Om nu inte MFF hade någon plan, men man kanske har missat något på vägen som vi inte vet. Men annars hade det ju varit en logik i att han åtminstone hade funnits kvar eftersom han kunde täckt upp flera positioner.
Mm. Ja, men så Vecchia är väl, den affären kan jag se hända, och jag tycker väl i grund och botten att det vore en bra och sund värvning av en spelare som liksom kan leverera över tid. Det har visat att han har gjort det i Allsvenskan, även om man känner att om man hade det varit ett, nu kan det ju bli ett Europaår, men man kanske kan, så att säga, inom situationssäkern unna sig den typen av värvning för att liksom ha med serien i åtanke, så att säga. Men ska man ut i Europa så kanske man behöver en riktigt ännu starkare profilerad värvning.
Vad hamnar vi då då?
Säg det. Det är ju den typen som MFF behöver, är ju väldigt svår att finna liksom. En målskytt och en ytter, gärna kombinerat i ett om det går. Truppen är ju stor som det, så man kan ju inte ta in hur många som helst heller.
Känns det helt orimligt med Saman Ghoddos?
Ja, till våren tror jag inte det känns rimligt. Och jag är lite skeptisk till om den affären blir av till sommaren. Ghoddos inte, han har ändå för att liksom stanna ut, och om man vill liksom tjäna lite större pengar så har han ju några bra år kvar i sig, så att säga.
Mm.
Mm. Hans kontrakt går ju också ut i sommar med Brentford.
Då. Jag tror att många supportrar hade uppskattat paketlösningarna.
Från Brentford, ja.
Det hade ju varit en fantastisk värvning, Ghoddos. Den hade ju verkligen, just den här, ja, där har vi en spelare som kan ha den här falska nia positionen då, som Rydström gillar så mycket, och kan även användas som ytter. Ghoddos visade ju i VM där den ringa speltiden han fick att han håller hög klass. Absolut, absolut.
Jag noterade att han var utanför Brentfords trupp igår.
Mm.
Utan angiven skada eller avstängning.
Nu ska jag inte påstå att jag kollar varje gång, men jag tycker varje gång jag har tittat så har han vunnit med på bänken.
Ja, det har ju ofta varit, det har varit väldigt många inhopp mellan minut 70 och 80.
Mm. Men just profilmässigt så passar väl Ghoddos perfekt in, och jag vet inte, det är ju klart att MFF kan och bör känna på honom, vad har han för löneanspråk och hur skulle han se på att spela i Sverige. Det kan ju också bli en ny start för honom. Jag nämnde att han var ung och har många år utomlands kvar. Alltså, det är inte fel att ta någon säsong eller två i Allsvenskan och sen ge det ett nytt försök i en annan klubb. Så nej, det, han har ju dessutom inte, och det, han är ju från Malmö, eller från Oxie då. Han har ju inte representerat Malmö FF, och det, jag tror att det är någonstans där inne finns en vilja att faktiskt få spela för stadens stora lag. Och det är liksom de här känslomässiga argumenten som MFF kanske ska trycka på. Sen har de ju en skapligt bra, vad ska man säga, spion eller mullvad i Brentford som säkert kan sälja in MFF på ett bra sätt.
Ja, men det är lite intressant med såna här liksom omstarter eller prove it-kontrakt som är ganska vanliga i andra idrotter där man har andra upplägg på spelarmarknaden. Men det känns ju som att det skulle ju många fotbollsspelare som skulle kunna kanske må bra av sådana kontrakt någon gång då och då.
Mm. Ja, man tänker sig att Ghoddos måste ju vara sugen på att spela fotbollsmatcher nu. I Malmö FF kommer han ju få det. Mm. Och han kommer ju få spela på inför stor publik och i ett lag som kanske inte denna säsongen spelar i Europa, men med honom i laget troligen nästa då kanske. Så det hade varit en häftig värvning att se. Dessutom så är det ju en svensk spelare, vilket gör att utlänningskvoten inte blir för stor. Det problemet finns ju. Ska vi avsluta med sista? Vi har en till på gång ut. Jag såg precis Fotboll Skåne som har skrivit att Noah Eile kan lånas ut till Mjällby igen på ett halvårs kontrakt. Och med tanke på att han inte fått spela någonting egentligen under vintern, så kanske det är bra.
Samtidigt lite överraskande, för om det blir en skada eller avstängning så blir det ju...
Det är ju lite tunt där. Mm. Det är rimligare att han lånas ut om Pontus Jansson flyttar hem.
Ja.
Då är det ju, men ju i nuläget känns det lite chansartat.
Mm. Ja. Jag tror att man ser Martin Olsson som ett fullgott alternativ där, och sen så finns Kotto bakom där också då. Även om Kotto är ett osäkert kort i nuläget.
Vi får se vad som händer. Vi trycker strax på stoppknappen. Det har fortfarande inte kommit något besked från Svenska Fotbollförbundet. Och då ska jag för tydlighetens skull säga att klockan är 15:02. Så det finns väl stor chans att det har kommit något besked på något sätt när ni lyssnar på detta. Men så är det i alla fall. Vi får återkomma till den saken. Det här har varit avsnitt nummer 312 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, efter sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!
Det är en jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att det finns två sidor, två nätverk.
Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö?
På ena sidan ledaren för Satudara Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget.
Hur hänger de skånska skolattackerna ihop?
De gjorde sådär som barn kan göra, att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer några droppar blod och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodsbröder.
Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu?
Så försvinner ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen.
I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.